lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Ordspråksbokens 28 kapitel som talar om att oberoende av vad människan menar så är synd något som skapar fruktan och som leder till att människan ödelägger sig själv. Syndens lön är döden, det säger Gud. Vi läser Ordspråksboken 28, vers 1. Det ogudaktiga flyr, och men ingen förföljer dem. Men det rättfärdiga är oförskräckta som unga lejon. Om en människa tror på Gud och tror Guds ord, eller hon förnekar Gud, så är sanningen att oberoende av vad en människa menar om synd, så följer en konstant oro i syndens spår och en ständig självfördömelse. En kollega talade till en grupp unga människor och temat var synden. Han talade generellt om synd. En ung kille och tjej hade flyttat ihop utan att gifta sig. Pastorn hade inte sagt ett ord om att det var synd. Men det var intressant att höra hur den unga mannen började försvara sig själv. När det talades om synd började hans samvete anklaga honom, och så började han försvara sig själv. Det ogudaktiga flyr, om än ingen förföljer dem. Ingen hade anklagat honom, och jag hade aldrig vetat om hans synd, om han hade hållit tyst. För det var inte sagt ett ord om hans synd, bara om synd generellt, som ett brott emot Guds heliga vilja. Men det rättfärdiga är oförskräckta som unga lejon. När samvetet är rent kan man med frimodighet resa sig och säga vad man har på hjärtat. Guds fruktan gör människan fri ifrån fruktan för vad andra kan tänka eller mena. Här gäller det att vara vaken. För anden och köttet är fiender och kan aldrig förenas. Och det uttrycker Paulus så här i Galaterbrevet 5, vers 16 och 17. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Kom ihåg att om du ingår en kompromiss med köttet så går du in i en allians som är och alltid kommer att vara i fiendskap mot Gud och som därför leder till evig död. Lastens väg går visserligen till en början genom gröna ängar och förtjusande trakter, men leder alltid till den eviga ångestens natt, dit aldrig en strimma av ljus ska nå. Paulus uppmanar de troende i Korint i andra Korinterbrevet 7:1. Därför bör vi rena oss från allt som kan befläcka kroppen eller anden, och fullborda vår helgelse i Guds fruktan. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8, verserna 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Jag mötte en man som sa att pietismen skapat ångest hos många människor. Men det är lögn. Det är inte pietismen som skapat ångest i människohjärtat. Det är synden som skapar ångest. Sann pietism avslöjar synden. Men det är inte från pietismen ångesten kommer. Ångesten, den kommer från synden. Det är därför det ogudaktiga flyr, om än ingen förföljer dem. Den som överger Guds heliga lag anklagar Guds fruktan och pietism, men prisar synden och ogudaktigheten. Vi läser Ordspråksboken 28, vers 4. Det som överger lagen prisar det ogudaktiga, men det som håller lagen går till strids mot dem. Den som försvarar synden avslöjar därmed sitt eget hjärta. I Jeremia 23 så säger Herren om de gudlösa präster och profeter att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Och så säger han att de styrker modet hos dem som gör ont, det vill säga de prisar deras ogudaktighet. Så totalt har deras synd förblindat dem att de inte bara själva handlar orätt, men de ger också sitt bifall till andra som handlar orätt. Synden förblindar förståndet, men Guds fruktan gör människan klarsynt. Och Ordspråksboken 28:5 säger: onda människor förstår inte vad rätt är, men det som söker Herren, det förstår allt. I den 36:e Saltarsalmens 10:e vers säger David: ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Vi läser Ordspråksboken 28, vers 10. Den som leder det redliga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop, men det ostraffliga får till sin arvedel vad gott är. Guds skapelseordning och Guds lag är en realitet i vår värld. Både Bibeln och vår erfarenhet stadfäster det. Tänk till exempel på David, som ledde den oskyldiga Uria in på olyckans väg. Men konsekvensen av att ha grävt denna grop för Uria måste David själv skörda. Och i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel berättas om hur Absalom börjar komplotten för att störta sin far och själv överta kungakronan. Absalom är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen genom att placera sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål, ja, då lyssnade han till dem och låtsades visa sympati. Och det hela, det leder till att David i hast måste fly från Jerusalem. Djupast sett är det syndens konsekvenser som nu strömmar mot David som en flod, och han måste skörda vad han har sått. Och det uttrycker Ordspråksboken 28:10 så här: den som leder den redlige vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop. Och som jag nämnde så ger skriften många vittnesbörd om att det är så det fungerar. Och jag tror att vår egen erfarenhet också kan bekräfta den gudomliga sanningen. Läser i Ordspråksboken 28, 8, vers 13 och 14. Den som döljer sina överträdelser, honom går det inte väl, men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet. Säll är den människa som ständigt tar sig till vara, men den som förhärdar sitt hjärta, han faller i olycka. De här verserna är högst aktuella i en tid då det verkar som om många kristna försöker dölja sina synder. Och i många kyrkor och församlingar har man lagt tystnadens plåster på syndens cancersvulst. Och talas det om synd så är det inte konkret utan mycket, mycket generellt. Man förnekar faktiskt att den finns. De önskar alla tro att de är gudfruktiga. Men här säger alltså Guds ord att den som bekänner synden och överger den, han får barmhärtighet. Och här handlar det inte om offentlig bekännelse, men om att personligen göra upp med Gud. För synd måste göras upp. Den ska bekännas för Gud. Ett Guds barn ska överge synden. Det är inte syndernas tillåtelse vi har fått, men syndernas förlåtelse. Och att försöka spela syndfri inför en liten grupp, det är ett stort misstag. Om du bekänner och överger synden, så får du barmhärtighet, säger Guds ord. Och när du så vandrar vidare, ska du ta dig tillvara. Det vill säga ständigt vaka, så att du inte haltar åt båda sidor och så förhärdar ditt hjärta. Säll är den människa som ständigt tar sig till vara, men den som förhärdar sitt hjärta, han faller i olycka. Det handlar om att leva och vandra i Guds fruktan och helgelse. Och jag påminner om Ordspråksbokens nyckelvers ifrån Ordspråksboken 9, vers 10. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Det betyder att vi hela tiden lever med ansiktet vänt mot Gud, vilket är det motsatta av att förhärda sitt hjärta. Att ta sig till vara, det är att genom Guds ord lyssna till Gud. I bönen tala till Gud och i stillheten låta Gud tala till oss. Och så inrätta vårt liv efter vad Guds ord lär oss. En sådan människa är väl medveten om sin egen skröplighet och är i allt beroende av sin Gud. Det är sann Guds fruktan. Och i denna gudsfruktan ligger också vissheten om Guds närvaro i våra liv. Trots vår skröplighet har vi frid. För Jesus är vår frid. Och det uttrycker Paulus så här i Efeserbrevet 2, vers 14. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en ny människa och så skapa frid. Och trots att vi är väl medvetna om vår svaghet, så är det glädjen som fyller våra hjärtan. Jesus själv säger i Johannes 15, verserna 9 till och med 11. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Den sanna glädjen, det är själens vingar. Och den sanna rätta glädjen kommer av själens allvar. Och det rätta allvaret, det ligger precis som de ädla metallerna på djupet. Låt dig därför bevaras i den glädje som inte bara följer oss genom livet, men också varar in i evigheten. Ja, det är först inför evigheten den fullkomliga glädjen slår ut i full blom. Den bygger och vilar på gemenskapen med Kristus. Den är ömtålig. Synden tär på glädjen som en cancersvulst. Världslighet befläckar glädjen. Världsliga bekymmer kväver den. Och likgiltighet släcker den. Den vilar på Kristi gemenskap, säger Bengel. I Romarbrevet 14, vers 16 och 17 står det: låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Vi läser Ordspråksboken 28, vers 21. Att ha anseende till personen är inte tillbörligt. Men för ett stycke bröd gör sig mången till överträdare. Människan imponeras lätt av allt det som ögat ser. Och pengar, makt, berömmelse och ära gör intryck på många. Men att ha anseende till personen är inte tillbörligt. Vare sig det gäller en domare vid en rättegång eller det gäller den minsta detalj i vardagslivet, så är vi skyldiga att döma så som Gud dömer. Ett mycket allvarligt ord, inte minst för den som har blivit betrodd med politisk makt. Men det gäller också, som sagt, dig och mig i vår vardag. Den som har anseende till personen syndar lika mycket som den som är villig att handla orätt därför att man tjänar på det. Ordspråksboken 28, vers 24. Den som plundrar sin fader eller sin moder och säger: det är ingen synd. Han är en stallbroder till rövaren. En ung kvinna eller man kan tänka: jag ska ju i alla fall ärva mina föräldrar snart, så jag kan ta lite grann av det nu. Men Gud säger att det är synd. Och som du minns från Matteus 15 så tillrättavisade Jesus fariseerna och de skriftlärda, eftersom de hävdade att om man istället för att hjälpa sin gamla far och mor så kunde man ge pengarna till templet istället. Men hör vad Jesus säger. Jag citerar Matteus 15, verserna 4 till och med 6. Gud har sagt: hedra din far och mor, och den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Men ni påstår, om någon säger till sin far eller mor: vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Chrysostomus sa: fråga dig till råds med din plikt och inte med omständigheterna. Och det rådet, det är värt att ta vara på. För vi är kallade att handla som vi bör och inte som vi vill. Vi läser Ordspråksboken 29, vers 1. Den som får mycken tillrättavisning men förblir hårdnackad, han blir oväntat krossad utan räddning. Gud har många sätt att tukta, varna och väcka en människa. Gud försöker leda människan till bättring och omvändelse. Men ändå fortsätter människan på syndens väg. Mer än en har nonchalerat Herrens kallelse. Men ingen kan säga att Gud försökte aldrig tala till mig. Till och med den rika bonden som Jesus talade om i Lukas 12 kapitel talade Gud till innan domen verkställdes. Gud sa till honom: "Du dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig." Men han tog inte den varningen allvarligt. Den som får mycken tillrättavisning men förblir hårdnackad, han blir oväntat krossad utan räddning. Precis som i Jesu liknelse om en rik man och hans ohederliga förvaltare, så kom räkenskapsdagen då han minst hade väntat det. Han blev oväntat ställd till svars. Vilken överraskning! Vi kan nog gömma oss bakom en fasad när det gäller att lura varandra. Men det går inte med Gud. Den som får mycken tillrättavisning men förblir hårdnackad, han blir oväntat krossad utan räddning. Vi läser Ordspråksboken 29, vers 7. Den rättfärdige vårdar sig om det armas sak, men den ogudaktige förstår ingenting. I andra Korinterbrevets 4 kapitel så säger Paulus att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen. Gud är ljus, och när människan vänder honom ryggen då förmörkas både förnuft och hjärta. Och det förmörkas ibland så totalt att man inte längre bryr sig om andras lidanden. Men den som vill leva i rättfärdighet kan inte bara låta medlidandet bli en smärtsam känsla, utan det måste leda till en konkret handling där vi vårdar oss om det arma. Tegnér sa: "Den egentliga kristendomen läres icke, den leves." Den rättfärdige vårdar sig om det armas sak, men den ogudaktige förstår ingenting. Vi läser Ordspråksboken 29, vers 18. Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst. Men salig är den som håller lagen. I norsk bibel så är det översatt: utan uppenbarelse blir folket tygellöst, men lycklig är den som håller lagen. Teoretisk kunskap är inte nog. Utan uppenbarelse blir det ingen andlig förståelse, men bara en ny religion. I första Samuelsboken så talas det om att det var en tid då det var få profetsyner. Guds ord var sällsynt. Det var ingen förståelse, ingen uppenbarelse av Guds ord. Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 1, vers 20 och 21: "Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad det fått från Gud." Och utan gudomlig uppenbarelse blir folket tygelöst. Om man inte har något mål, då kan ju alla vägar föra oss dit. Och det blir ingen helig gemenskap där inte Guds ord och vilja blir uppenbarad. Guds ord visar oss vad vi ska koncentrera oss om. Annars så börjar verksamheten att styra oss. Istället för att vi, styrda av Gud, blir verksamma genom den kraft han ger. Och tygellösa kristna, det är till vanära för Gud, hur aktiva och energiska de än må vara. Jesus uttrycker det så här i Johannes 15, vers 5. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan uppenbarelse blir vi oerhört lätt verksamma med att göra ingenting. Och den sista versen som vi tar med från Ordspråksboken 29, det är vers 25. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren, han blir beskyddad. Det vill säga, frukta Gud. Den som inte fruktar Gud fruktar människor och är upptagen av vad de ska säga, tänka eller tycka. Den som verkligen fruktar Gud fruktar ingen människa. Människans makt är begränsad. Frukta Gud. När man läser i Matteus kapitel 3 vad Johannes döparen säger till de många fariséer och sadduceer som kommer till Jordan där Johannes döpte, så säger han till dem: ormyngel, vem har ingett er tanken att fly undan den kommande vreden? Det är ett saftigt språk. När han talar till sofistikerade fariséer och förnäma sadduceer, säger han att det nya livet, det måste visa sig i deras vardagsliv. Du kan inte bara komma till Johannes dop, men omvändelsens frukter måste visa sig i livet. Hur vågar han? Hur kan han vara så fri från människofruktan? Hemligheten ligger i att han fruktar Gud. Hör vad han säger om Herren Jesus i Markus 1:7. Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Ju mera en människa fruktar Gud, desto mindre fruktar hon människor. Och den som inte fruktar Gud fruktar människor och är upptagen av vad de ska säga, tänka eller tycka. Ordspråksboken 29:25 säger: människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Låt oss meditera över de orden tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Frukta Gud och ära honom. Endast han är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.